Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Det är onsdag och det betyder att ni är välkomna till ett nytt avsnitt av succéläkarpodcasten Är jag sjuk med mig, Nissa Hallberg, Emily Uggla.
Mm-hmm.
Välkommen.
Tack.
Och läkaren och allsysslaren. Jesper Salin, där är du är musikalisk, du är skådespelare, du är snål och du är läkare.
Ja, jo, i och för sig, jag är ganska bra på att vara snål.
Ja. Ja. Nej, men läkaren och vännen.
Det var länge sedan du sa att jag var snål.
Ja, jag vet, men jag glömt bort.
Jag försöker bara väcka dig till liv. Okay.
Ja, nej, men det är bra.
Jag väckte Emily till liv.
Ja, men det är sant.
Idag ska vi prata ryggont, ryggskott.
Och varför det är så dyrt att gå på teater nu för tiden.
Nej, jag bara
ja, låt oss.
När man sitter där på rad 3 och får så jävla ont i ryggen, och inte av sätena utan att det är för jävla dyrt.
Är inte det konstigaste ändå att alla pensionärer ändå har råd att gå på teater?
Ja,
det är ju bara de som går.
Ja. Ja. Ja.
Framförallt på sådana fridansföreställningar. Det sitter kvinnor klädda i konst i små kortklippta gråa frisyrer och förstår.
Mm. Och kastar spik.
Om det är
dåliga repliker.
Ja. Mm. Men spik i ryggslutet, i mitten av ryggen, den smärtan, det är det vi ska...
Ja.
Som också kan vara döden. Det kan inte... Ja, det kommer jag komma till senare.
Ryggskott?
Ja, men det som läkaren har sagt är ryggskott som sedan ledde till att personen inte finns längre med oss.
Mm-hmm. Det här ska du få,
det ska jag få ta upp.
Lägga fram.
Oh. Ja, mm. Ja, okej.
Okay. Mm. Och så. Nej, men ryggskott, det är ett sånt gammalt uttryck som vi egentligen inte använder oss så mycket av inom vården när vi sätter diagnoser och så. Utan ryggskott betyder akut uppkommen ländryggsmärta i princip.
Mm. Okej, okay, så det är bara det?
Ja.
Det betyder?
Japp.
Och så är det ett ganska stort spektra?
Ganska stort spektra.
Men skott är för att det kommer bara från ingenstans?
Ja, men jag tror att det är det. Och jag tror, jag tänkte på det här när jag cyklade hit idag, att jag tror... att man från början tänkte att nackspärr skulle heta nackskott enligt samma liksom döpningsgrej, men det går ju inte att säga att förklara det själv. Ja. Nackskott är ju att man blir skjuten i nacken.
Ja. Mm, just ja. Det.
Och inget.
Och nej, men för att jag träffade en tjej på en fest och hon bara, jag har ryggskott.
Jaha.
Och då känns det som
så här. Jag ju hört att hon var på fest. Ja.
Ja. Hon hade ryggskott och liksom, så då kände jag bara, wow, vilka skillnader det är på ryggskott.
Ja, och skillnader i hur vi hanterar ryggskott kanske. Jag blir jätteglad över att höra att hon var på fest.
Ja.
Ja. Förutsatt att hon liksom inte satt med 370-sar whisky och söp bort smärtan från ryggen.
Nej, precis.
För det kanske skulle vara ett dåligt sätt att hantera.
Mm.
Nej, men det är ju så här att de flesta, upp mot 80% av befolkningen får ryggskott eller ländryggsmärta någon gång under sitt liv.
Mm.
Ja. Jag faktiskt tänker på det ganska ofta, att jag är rätt förskonad från ryggvärk. Jag träffar väldigt många patienter som har ryggvärk. Det är rätt vanligt.
Jag har det ju typ konstant. Alltså på grund av antingen att jag tränar, inte har tränat. Att jag har legat ner för mycket. Eller att jag har tränat och att det blir muskulärt.
Kan det vara att du är liksom så lång person?
Jag vet inte. Alltså för att ställer jag mig upp i soffan, det vet du, då börjar jag bara skratta. För då går jag precis som min pappa. Alltså vet, jag är så stel och ont i ryggen.
Är det sant? Känner du ofta stel i ryggen?
Ja, ländryggen. Ja.
Det finns ju något vi kallar för rygginsufficiens. Och liksom en rygg som inte räcker till. Aha. Det vill säga att ryggen är otränad, vilket gör att vi vid ansträngning kan bli väldigt trötta i ryggen och känna oss stela och även absolut få smärtor från ryggen. Jag kommer nämna mina vänner, fysioterapeuterna, 1000 gånger idag.
Har du gjort det en gång?
Nej, men det skulle kunna vara så att du skulle behöva träna upp ryggen isolerat och rörligheten i ryggen.
Ja, men det är alltså, när jag tränar kontinuerligt, då har jag inga problem med det.
Ja, då har du inga problem.
Nej. Så fortsätt. Det är liksom en övergångsperiod när man inte har tränat på ett tag.
Ja, men precis. För det är ju så, ryggen är ju fantastisk. Den består ju av 24 kotor. Vi har nackkotor, vi har bröstryggskotor och sen har vi ländryggskotorna. Mellan varje kotkropp, det här vi liksom kan känna på bak på ryggen, det som sticker ut, det är spinalutskotten. Inte koterna, utan det är, om man säger, koterna sitter som en rad, en ryggrad, och mellan kotorna så har vi diskar.
Så det är diskarna man känner?
Ja, nej, diskarna, utan om vi har en kotkropp så sticker det ut utskott, transversalutskott åt sidorna, som vi inte kan känna riktigt, men sen bakåt så har vi spinalutskotten, de här små taggarna man kan känna på. Men sen har vi kotkropparna som sitter liksom längre in, så att säga, som är själva den bärande strukturen. Och den bär ju, jag menar, lyfter vi någonting med armarna, något riktigt tungt, eller en skivstång, då är det vår ryggrad som tar all den här, ja, ryggrad och fötter och allting också. Men ryggraden tar väldigt mycket tyngd.
Mindre om man har mycket muskulatur än det här, eller?
Ja, det blir det väl. Alltså tränar upp, det gäller väl liksom alla leder och alla strukturer, att tränar upp en stark muskulatur så hjälper den att minska belastningen på liksom själva lederna. Om man säger så. För då kompenserar den lite. Och är du jättesvag, då blir ju allting på liksom skelettstrukturen. Men där har vi diskar i alla fall, och sen har vi ligament på sidorna som gör att vi liksom, om vi alltså ryggen kan vi röra åt alla håll. Vi kan vrida på den. Så vi kan deviera åt sidan. Har vi inte jättemycket rörlighet när vi liksom...
Här är jag jättervig.
Ja.
Vad bra.
Ja, åt sidan.
Om ni undrar varför det låter jättekonstigt när de pratar nu, det är för att de böjer sig från sidan från micken.
Ja, precis. Jag ska börja med sidan och ta med micken.
Nej,
så här
åt
den här sidan. Nej, men exakt. Men sen fram så har vi ju en väldigt god rörlighet. Vi kan ofta liksom...
Har vi verkligen det?
Ja, nej, men det är mer
tveksam. Ja. Ja, jag är väldigt stel. Och väldigt,
men det kommer väl tillbaka sitt allår och massa andra saker, va?
Det, precis, hamstrings och sådana saker. Ja. Men det är någonting jag verkligen skulle behöva träna upp faktiskt.
Men jag och Nisse har ju börjat på yoga nu så.
Ja, men bra för er. För det är faktiskt så här att stretcha och bli mjuk i kroppen och träna, stretcha ut de där hamstringsen i mitt fall, förebygger ryggvärk. Risken att insjukna i ryggvärk eller att få ett ryggskott, så att säga. Ja. Nej, men ryggen är fantastisk i alla fall, och självklart så finns det så många strukturer, muskler, ligament och diskar som faktiskt kan göra att det gör ont. Vi kan även få artros i, inte i själva leden mellan, alltså där vi har diskarna, men i så här facettlederna som är via de här transversala, de här utskotten som går ut på sidorna. Där finns det leder liksom till närmaste ner och upp, kota och spinalutskott. Och där kan vi få artros med åldern och åldersförslitningar. Vi kan även få, med ålder så kan vi få sänkt diskhöjd, att diskarna blir lite uttorkade.
Ja.
Man behöver fukt.
Ja, och det går liksom inte att fukta dem där eller smörja in dem.
Utan... Det är väl också därför just diskarna, som stridspilot får du bara skjuta ut det 3 gånger ur katapult för diskarna. Det blir en huvudfoting till slut.
Är det sant?
Ja, du trycks ihop. Du blir kortare för varje utskjutning.
Ja, men det är sant.
Att det är sån himla tryck.
Ja, men det blir en sån acceleration. Undrar du med rymdraketer och sånt.
Men artros,
ja.
det liksom förknippar jag mer till knäna.
Ja, men artros kan faktiskt bildas eller komma fram i alla leder som finns.
Mm.
Till och med i käkleden.
Det är sant.
Ja. Så att artros, men däremot kanske det vanligaste i knän och höfter då. Och, så,
okay.
och vanligast att man opererar och liksom, ja, husets svin kan man säga när det gäller artros.
Mm.
Men du kan även få artros i ryggen. Så att det finns mycket som kan göra ont. Och med ryggskott så menar vi ju det här liksom akut, ja, skottaktiga insjuknandet, att vi plötsligt så hugger det till i ländryggen. Och det gör hiskligt jädra ont.
Mm.
Och den här smärtan gör att vi absolut inte vill röra oss.
Jag har ju varit med om det på gymmet.
Ja.
Och alltså när jag gymmade på Saga Motion, där många äldre...
Åh, Saga Motion!
Ja.
Där är jag uppväxt. Ja. Mm.
Det är många. Eller ja.
Ja, det är faktiskt många södermänniskor som
har... Jag brukar säga att Nissa, att det är bara typ... Jag vet inte. Ja.
Ett kulturgym.
Ja, kanske.
Ja, häftigt. Björn och Benny. Ge mig handen. Ja.
Björn och Benny.
Pussa.
Sluta hålla på med
handen.
Nej, men då gjorde jag något sånt. Jag hade väl inte varit på gymmet på ett tag.
Nej.
Gång med, gjorde så här kettlebellsvingar, 5 stycken, 10 armhävningar, 15 squats. Och så gör jag det på tid och så bara, var det väl 20 sekunder kvar? Ja, men då gör jag de här sista 15 squatsen. Och på nummer 14 så bara är det som ett pistolskott. Pang!
Ah.
Och så jag blir liksom, jag kan inte röra mig därifrån. Jag
vad
liksom
händer då?
Nej, jag får liksom rulla, jag får ligga ner först och sen får jag liksom så här, rulla och alltså...
Rullar hem.
Nej, 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 men det tog verkligen tid att komma upp. Och då blir det så här, jag ska be någon om hjälp. För att alla där som är där, om de försöker hjälpa mig, så liksom, därför de är risk att få ett ryggskott själva.
Ah.
Det är ganska mycket äldre som är där.
Ah.
Men jag har aldrig varit med om det innan, inte efter. Men det var liksom, nu förstod jag det filmiska ryggskottet. När man bara ser en, ah!
Ja, men det är det jag undrar med ryggskott. För att så kan det vara.
Ja.
Så kan det vara som tjejen som var på fest.
Ja.
Eller så kan det vara som när jag åkte hem till mina barns pappa mitt i natten och fick ringa ambulans.
Ja.
För att han...
Hade han ryggskott?
Hade ryggskott, ja. Och kunde liksom inte röra sig.
Nej.
Liksom.
Men vad är det som händer då?
Nej, men det är oftast att det är... På grund av rörelse, någon rörelse som gör att musklerna liksom krampar till. För vi har så mycket muskler kring den här ryggraden. Och där kan det då bli som en spasm.
Aha.
Alltså någonting smärtar till och musklerna reagerar på det och sen skapar den här krampen. Det är väl liksom det vanligaste ryggskottsorsaken. Sen kan vi också få diskbrock.
Mm.
Det vill säga att en disk, ofta i ländryggen då, där det är en hög belastning, kan då börja bukta ut.
Alltså att,
ja, det är läskigt.
Jag gillar inte saker som buktar ut.
Nej, jag förstår.
Nej, det känns ju fel.
Nej, men det buktar in, vilket gör att alltså, den här disken som är uppbyggd av fibrer i olika riktningar och sen fyllt av liksom en gel kan man säga. På något sätt så börjar den bukta ut. Det blir en spricka i den, vilket gör att det buktar ut och då kan påverka nervrot, vilket gör att du kan även få smärtutstrålning i ett ben.
Mm.
Lumbago ischias. Alltså ischiasnerven som går ut till benet, utsida lår. Eller baksida lår och utsida.
Verkligen ben. Känd från en klassisk film som heter Kodospällan.
Precis.
De hänger socialister!
Ja.
För att jag har, när jag höll på med klättring, så det var inte att jag fick ischias, men det var någon, alltså att ischiasnerven, alltså något som kom i kläm, trodde läkaren.
Ja.
Att jag liksom klättrade.
Ja.
Och då, det var så jävla sjukt. Alltså det var i vänsterbenet. Man kände verkligen att det var från röven. Alltså
ja.
Rumpmuskel. Alltså där någonstans. För den sitter väl där i känslan?
Ja, men precis. Den sitter innan, eller man säger, den går ut innan, vad ska man säga?
Skinkorna. Ja, exakt.
Kan man säga.
Ja, det var så, det var liksom
så att
jag fick känna på liksom den här gubbgrejen. Man inte trodde liksom, det där vill bara hitta på.
Ja.
Att jag fick liksom vara sedan Skarsgård för en stund.
Ja, fick du hänga från taket?
Ja.
Ja. Nej, jag har faktiskt funderat väldigt mycket på vad den där doktorn gjorde i Kodispällan. Alltså i efterhand då, om man gör det nu riktigt. Jag har inte riktigt förstått vad pappan där led av på riktigt.
Men för att
det var diskbrock, han var ju beroende av morfin.
Ja, de hänger upp på honom och så drog han ut benen.
Ja.
Så ni menar att han som skrev den här boken, vad heter han nu igen?
Roland Schytt.
Nej.
Kådespelaren?
Ja.
Ja, Roland Schytt.
Ja, varför trodde jag? Va?
Vem trodde du hade skrivit kådespelaren?
Han, den där andra. Han, ni vet. Jag är helt, nej, okej, förlåt. Alltså förlåt, vi här klipper ju bort. Alltså okay. Jag är helt jävla dum i huvudet.
Nej, det är du inte.
Det gör du absolut inte. Nej, ska vi absolut inte klippa bort.
Jag tänkte på Ondska nu.
Jaha, okay, jo. Men det var väl inte så konstigt att blanda ihop två skitfilmer.
Nej.
Verkligen. Sämsta.
Två filmer där Jesper är med i. Det är inte jättekonstigt.
Nej.
Det är inte jättekonstigt.
Kan vi prata om minne i något avsnitt sen? Så?
Ja, det kan vi göra.
Det ska vi verkligen göra. Ja. Men, för att just det här med att det är runt ländryggs... Är det bara för att det är högre belastning där? Varför inte ett ryggskott sätter sig mellan skuldrarna?
Jo, men där kan man också få problem. Alltså ja. Bröstryggs diskbrock och problem mellan skuldrarna, absolut. Ja. Och då kan man ofta få bröstsmärta som ett vanligt symptom. Mm-hmm. Men det har nog att göra med hur ryggraden är var liksom den största belastningen blir. Och då får vi ofta i övergången bröstrygg, ländrygg. Av rent liksom, fysiska orsaker. Sen har vi ju alla olika förutsättningar som är allt annat med våra gener, hur vi ser ut och vad vi har för risk för att få problem i ryggen. Mm. Och sen har vi också ett stort kapitel som handlar om kronisk ryggvärk där det också kan kopplas på en massa psykologiska aspekter. Alltså, ja, och spänningar och sådana saker.
Exakt, för det är det jag också tänker på. Många jag känner som har faktiskt har fått ryggskott har varit stressade.
Ja.
Och så det skulle kunna hänga ihop liksom.
Jo, men,
att man spänner sig eller vad
då? Men absolut. När vi spänner oss, alltså om vi när vi spänner oss så börjar det göra ont. Där vi spänner oss.
Mm.
Vi ska inte spänna oss. Alltså en muskel ska inte vara spänd hela tiden.
Nej.
Till och med hjärtat slappnar ju av emellan slagen om man säger så. Och hjärtmuskeln är ju igång hela tiden. Men nej, så att det stämmer nog bra. Sen så är det något annat när vi är stressade som också påverkas. Och det är vår uppmärksamhet och på kroppens signaler.
Mm.
Och även att vi är, liksom, känner jag, om jag mår bra och sitter på en strand och dricker ur en kokosnöt och bara har det gött, ostressad, allt är bra, och jag känner att någonting ömmar till i min ländrygg, jag kanske inte fäster så stor uppmärksamhet på det då.
Mm.
Däremot sitter jag liksom i en mörk lägenhet och det är snö, regnar ute, 20 poddavsnitt ska göras och jag har haft 30 patienter, alltså så, och jag känner att något gör ont i ryggen, då har jag en större benägenhet att vänta nu, vad är det för skit nu då? Alltså lite så.
Mm.
Och att jag, alltså min hjärna tolkar smärtsignalerna på ett sämre sätt eller på ett mer obehagligt sätt helt enkelt. Och det är mer den kroniska ryggvärken och också vad gör smärta med oss? Vad signalerar smärta från kroppen? Vad är meningen med smärta egentligen?
En varningssignal.
En varningssignal, att vi ska inte använda det som gör ont. Det finns ju en jättebra biologisk betydelse av det, att bryter vi benet, nej, vi ska inte gå på benet.
Nej.
Men just när det gäller ryggvärk eller ryggsmärta och framförallt vid kroniska smärtor som då, alltså det blir kroniskt för att jag tror att vi skyddar oss själva för mycket när vi väl får ont. Det är alltså det värsta man kan göra när man får ett ryggskott, oavsett om det är utstrålning i ena benet eller inte, alltså ett diskbråck med nervpåverkan, så ska vi inte lägga oss ner och vara stilla. För det är faktiskt så också att Nissa, om jag skulle säga åt dig så här, gå hem och lägg dig i 3 dygn. Du får bara ligga i sängen, Emily får komma och fixa. Du får inte ens gå upp på toaletten.
Då skulle jag upp och gå.
Då skulle du få så jädra ont.
Ja, men då skulle jag också upp och gå.
Vadå?
Men så här, om du säger du får inte röra på
dig. Jo, men precis.
Ja, men jag kan.
Men okej, okay. Men om du skulle lyda mig just i det här fallet.
Ja, du får inte ligga ner, då skulle jag ligga ner.
Okej, okay. Men om vi skulle säga att jag säger åt dig att lägga dig ner och så lägger du ner i 3 dygn, då skulle du få jätteont i kroppen.
Ja, men det är därför jag ligger för ofta för länge i sängen. Och det gör ju att jag får ont i ryggen.
Är det så?
Ja. Åh, gud, ja.
Då får du, just det, lägga dig i soffan istället. Nej, men
alltså, det märker ju både jag och Emelie, om vi har haft så här slappt av och man ligger, då har ju båda liksom får ont i ryggen.
Jo, men,
men ibland är det värt det.
Ja.
Ja,
det. Jo, men ibland är det värt det och det är nice att ligga ner. Så att, men bara man är medveten om det. Så att, just har du ryggvärk, har du problem, antingen att det har kommit liksom som ett skott, det akut uppkomna, eller om det har kommit lite smygande och beter sig lite på jobbet eller i vissa rörelser, var inte stilla. Var inte rädd för den smärtan.
Nej.
Helt enkelt.
Ta en långsam promenad.
Ta en långsam promenad, men precis. Det är nämligen så här att vid akut uppkommen ryggsmärta, vi ska gå igenom de fallen där man ska söka akut vård och liksom andra diffdiagnoser. Ja, men det är inte så läskigt.
Nej.
Så självklart. Men i de vanligaste fallen så tillfrisknar 60% de kommande 2 veckorna.
Okay.
Efter 2 veckor så är 60% fria från sin smärta.
Mm.
Alltså nu pratar vi utan kirurgi, utan någon behandling och sådär.
Mm.
Och 80-90% är friska från sin smärta inom 3 månader.
Okay.
Och det här är siffror som är så viktiga att känna till och tänka på när smärtan kommer.
Varför
det vill
då?
Säga, nej men att vi inte ska vara så rädda.
Okay.
Vi ska inte vara så rädda för smärtan.
Nej.
För även om smärta är till för att signalera att nu är någonting knasigt, så ska vi just med ryggvärk inte lyssna så jättemycket på den. Utan dels så ska vi se till att behandla oss med Alvedon och Ipren i full dos med syfte att vi ska kunna röra oss.
Mm. Mm.
I vissa fall när någonting är riktigt svårkuperat som gör att så här, får inte upp patienten ur soffan, då kan man ibland gå in med lite starkare smärtläkemedel, det vill säga morfinpreparat.
Citodon.
Citodon eller något annat, just bara alltså under en väldigt kort tid, bara för att bryta den här akuta smärtan så att patienten kan komma upp och röra sig. För att röra sig och få upp cirkulationen, det är också det som gör att smärtan kommer släppa. Diskbråck går också tillbaka. När en disk läcker så läcker det ut retande ämnen. Och kommer det i kontakt med nerverna så kan det göra hiskligt ont. Men det resorberas av kroppen också. Så att till och med ett diskbråck som faktiskt buktar ut går tillbaka av sig självt.
Okej.
Okay. Ja. Så att det som är viktigt, rör på er. Undvik då självklart tunga lyft och konstiga vridningar i ryggen. Så, men rör
och
på er.
Det jag kan tänka mig, man ska tänka på, det är till exempel om man ligger ner i sängen. Ska man inte gå upp. Alltså så här, ni vet, man bara ligger i sängen så går man upp. Eller ni förstår, man måste lägga sig på sidan.
Ja, precis. För att kunna, ja, men precis. Man får hitta
lite
liksom,
snällare. Liksom.
Men som hon sa någon gång på yogan.
Mm.
Att man hittar en snäll, mjuk, lugn. Ja. Att man inte rycker upp sig själv. Liksom.
Ja, precis.
Ja, men det låter
för det har jag alltid gjort. Jag har alltid varit sån långben.
Ja.
Och det har ju inte gjort mig gladare eller, det är liksom, man måste vara snäll mot kroppen.
Mm.
Jo, men så är det ju alltid.
Fosterställning, sen går man upp.
Är det sant?
Ja,
ja, men det låter rimligt.
Men när man såg yogainstruktören göra det så bara, det där ser så himla mycket mer ergonomiskt ut än liksom gubb.
Jag kan bara se mig, jag kan se det framför mig.
Det är mer som en katt som vaknar och sträcker ut sig. Än.
Exakt.
Jag själv så brukar jag alltid rulla ner på golvet. och sen kanske jag tar mig upp.
Ja.
Om jag har tur. Nej, men det gör jag inte. Nej, men vi ska alltid vara snälla. Och vi ska alltid behandla vår kropp smidigt. Och det är jättebra att kunna vara smidig i kroppen. Oavsett hur man når det. Jag behöver verkligen träna upp min smidighet. Känner jag. Inför ett åldrande.
Mm.
Det tycker jag låter kanon. Vi ska prata mer om ryggus smärtus snart. Men innan det ska vi ta ett återkommande inslag. Håll till godo. Nisse går till doktorn.
Ja.
Hallå,
hej.
Hej. Hör du, jag har ett problem med min käke.
Ja.
Mm. Det är så här, ibland är det som att den är på väg att låsa sig när jag jäspar eller tuggar något. Alltså när den är som mest öppen.
Ja.
Och jag vet, jag har en podcast där folk skickar in roliga historier. Och där har vi fått fler historier där käken, folk har spytt typ, att den låser, att de inte kan stänga munnen.
Ja.
Och ibland när jag öppnar munnen så alltså det kraschar till av brosk så att det liksom sprängs i huvudet.
Ja.
Och gör väldigt ont. Så att jag vill, alltså kan du känna på min käke när jag öppnar munnen? För att det känns som att den liksom hoppar åt sidan.
Ja. Det knäpper till, eller?
Nej, men du kan få känna inte, alltså, för att jag vill, kan jag göra någonting åt den här skiten? För att jag vill inte liksom gå runt som en fågelholk.
Men är du rädd att den ska
fastna? Ja, för att det händer ganska ofta att det liksom smäller till. Alltså det känns som att mitt huvud krossas.
Ja.
Men det känns så kan jag få göra lite voice-over. Yeah.
Vadå?
Nu vet just, förlåt,
det här är min blivande fru.
Ja. Men har den fastnat öppen eller?
Nej.
Jag förstår inte.
Nej, men jag vill inte att den ska fastna.
Nej.
Och men det alltså det kraschar till väldigt ofta. Tänk dig att du, när du tar äggskal vid någons öron som inte är beredd på det, så känns det som att huvudet imploderar. Så känns det när jag öppnar munnen.
Jag förstår. Det låter som att du har lite käkledsinflammation.
Jaha. Konstant då, eller?
Ja, men att du kanske håller på mycket och gör det ont varje gång? Eller är det
alltså,
bara
nej,
att det...
Men alltså, kan du känna?
Ja, men jag kan känna.
Okej, nu närmar sig Jesper Nisse.
Jag älskar det här.
På ett respektfullt sätt.
Knäpper upp ljudet.
Nisse tar av sig hörlurarna. Nu känner han lite där kring käkbenet vid öronen.
Ja.
Han säger
jag. Alltså, jag tycker att det är obehagligt att öppna munnen så mycket.
Ja, men jag förstår.
Jesper säger att
han förstår. Men sitter du så ofta att du liksom...
Nej, men alltså du känner på vänster sida så jag knäpper du.
Ja, men det gör det. Alltså,
gör det så på dig?
Jag gör det på höger sida också.
Ja, fast det jag. Känns ju som att min haka åker ner till höger. Alltså, det ja, är det som att den hoppar ur led, känns som.
Ja, och det gör den inte. Alltså, käkleden kan ju hoppa ur led.
Ja.
Det är faktiskt, när jag jobbade på akuten, har aldrig gjort det innan. Ingen visste hur man gjorde. Var det en kvinna som kom med käken i led? Hon skrattade liksom,
för hon kunde inte stänga.
Och då kollade jag snabbt upp hur man liksom sätter den på led igen. Hon fick lite muskelavslappnande och sånt där. Och det gick bra. Men jag tror mer att du har en... Du ska inte du ska inte göra så som du gjorde nu allt för ofta. För att du underhåller liksom en jag tror en liten inflammation i käkleden.
Ja,
är du med?
Men, för det gör inte ont. Jag har inte ont.
Nej.
Men ibland är det som att mitt huvud kraschar sönder.
Jag förstår. När du gör som du gjorde
precis
nu.
Om jag gäspar till exempel.
Ja.
För jag kan inte, alltså gäspar så måste jag ju...
Måste du det?
Och då kan det vara liksom som att man river ett hus på vänster sida.
Men... Ja. Men måste du öppnas?
Men vadå? Men alltså, om jag inte får öppna munnen, då begränsar det mitt liv.
Mm, ja, men måste
tänk
du...
Tänker du så här? Vadå?
Nej.
Jag måste få öppna munnen.
Jo, fast...
Du är som en hyresvärd som bara, du, det är kallt. Jo, men du har ingen jacka på dig inne.
Jo, men älskling, frågan är om du öppnar munnen så mycket för att du vill känna, för att du är orolig.
Men jag gäspar. Nej, bara i min vardag.
Ja.
Vad fan är det här, läkaren?
Nej, men det är alltså så här. Det som du gjorde nu när du visade mig,
ja.
Det var ungefär som när någon trycker på en punkt. Kolla! Och så ser man hur så här, kolla vad ont jag har här. På den här punkten har jag ont. Och så trycker man, ser man hur det vitnar på fingrarna. Alltså att du gjorde det väldigt... kolla! Så. Alltså du lät inte så då, uppenbarligen. Men att det, förstår vad jag menar?
Men då får jag väl äta med sugrör då.
Ja, tack. Hej då.
Hej då.
Nej, vad ska
jag? Nej, men jag tycker att det här är med så här, om du säger så här, då får du inte öppna munnen så mycket. Därför det här har begränsat min vardag. Jag är livrädd att skiten ska hoppa i led, eller för att det gör ju ont om jag öppnar munnen mer än så här.
Ja, men jag förstår, men det gör ju inte ont.
Men det känns ju, det är ju inte extremt.
Det klickar till och grejer.
Ja, det är obehagligt varje gång jag öppnar munnen mer än så.
Ja, jag förstår. Men och vad ska jag säga? Alltså,
söv ner mig, fixar det. Det är så jag känner. Kan jag göra något åt det?
Ja, men gnisslar du tänder?
Ingen
när du sover?
Nej, jag somnar alltid efter Emily typ.
Ja, för det är väl lite sådana saker. Alltså, tandläkarna är ganska bra just när det gäller även käkled, men framförallt på bettet. Om det är någonting i ditt bett som gör... Det kan ju till och med vara så att du pressar samman tänderna när du är stressad eller sådana saker.
Ja.
Vilket belastar och gör att vi... Så här, det jag vill säga är att någonting har gjort att du är väldigt uppmärksam på dina käkleder.
Ja, jag är livrädd för att det ska krascha och göra sådär ont varje gång jag öppnar munnen.
Ja, men som du visade mig,
ja.
Så öppnar du inte munnen.
Jo, men jag gäspar.
Du är så gullig.
Du är gullig. Får jag den där skylten? Nej, vad ska jag? Nej, men...
det är så dålig stämning.
Nej, alltså så här... Känner du att du har symptom kopplade till dina käkleder?
Ja.
Ja.
Det är därför
jag är. Jo, men jag vet. Men då tycker jag dels att man ska kolla, finns det tecken på att du pressar samman dina tänder?
Det tror jag.
Ja, men då ska du sluta med det.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Och det hjälper liksom ingen operation. Då kan man inte operera dina käkleder, utan då måste man titta på, dels gör du det här, pressar du samman dina tänder när du är stressad, när du är vaken, eller även på nätterna?
Jag är konstant lite, jag vill konstant bita ihop mina tänder för att det känns som att alltså det kommer släppa en spänning jag har i tandköttet, för att jag antagligen ligger och pressar ihop tänderna hela tiden.
När du sover?
Ingen aning, jag sover då.
Men då skulle jag faktiskt här, för dels, ja Nils, du ska kunna gäspa med öppen mun.
Ja,
det ska ingen ta ifrån dig, det är en mänsklig rättighet. Att öppna.
Men inte så mycket.
Inte så med öppen. Nej, men, och vad jag menar är, när du visar, förstår du vad jag menar med att jämföra sig med när man trycker på något?
Nej. Men okej.
Nils är så jävla hård patient, det är sån jag aldrig vågar vara.
Nej, men det är därför jag...
Det är inte helt ovanligt. Och jag förstår.
Nej, men jag undrar bara så här, men då får jag väl komma till dig när liksom, den har låst sig.
Men den kommer inte låsa sig, utan jag tänker så här, du behöver ta reda på lite, ta reda på om du gnisslar tänder när du sover.
Okay, Emily.
För det skulle faktiskt kunna, gå till tandläkaren.
Men Emily kan ju kolla också om jag somnar innan, om jag gnisslar tänder.
Jo, men ska ni, Emily är din tjej, ni ska cozy cozy time och sen ska ni sova gott.
Ja.
Vad är det konstigaste jag någonsin har sagt?
Nej, men jag bara tycker bara, cozy,
vad är det?
Jag vet inte om jag liksom sitter och tar en cig med receptionisten när de är inne hos läkaren.
Okej.
Okay. Jag skojar bara.
Nej, men det är okej. Okay. Jag har andra patienter som liksom.
Nej, men då tar jag det med tandläkaren då.
Jo, men ta det med tandläkaren. För är det så att du gnisslar tänder, då ska de skena på nätterna, så kommer nog dina spänningar och dina upplevelser kring käkleden gå över.
Ja, men det är
jättebra. Det är det jag menar. Och tills dess, alltså, så jäspa som
du vill. Det kommer bli skitgulligt, älskling. Både du och jag bara hånglar med våra små skenor i munnen.
Ja, hon är också bättre skenor. Kommer det bli något kos då?
Nej, men vad sjutton.
Ja, men vad bra. Tack för
Och vet ni vad? Vet du vad, Nis? Det är så det är ganska ofta i mitt jobb.
Tack för ingenting.
Ja, hej då.
Så är det inte mitt jobb.
Nej.
Det levereras.
Ja, men tack då. Nu görs.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, det var sista gången Nisse gick till doktorn. Till den här doktorn i alla fall.
Ja, men jag kommer att prata så här ungefär i kommande avsnitt. För man får inte öppna munnen längre. Det är som Handmaid's Tale. Vi får bara nita ihop käften på mig.
Nej,
älskling.
Jag kommer drömma om när du visar dina symptom.
Jag önskar att ni skulle få se hur Anders, jag vet inte vad Emily och Jesper tittade på mig när jag känner att jag blev lite provocerad.
Och jag önskar att ni skulle få se Nisse, hur han tittade mig i ögonen när han gapade. För det var liksom med 50% panik och 50% gör något.
Ja, så. Ja, men så.
Ja, det är bra, du står upp för dig själv.
Men det är jättebra.
Men det är också så här, jag känner ingenting. Jag känner att liksom jag får en galoshaka varje gång jag öppnar. Det är liksom att käken är utanför ansiktet. En sack käke får jag när jag öppnar munnen.
Ja, nej, men det är...
Det om det. Ja, nu det går det. Vi vidare med ryggbesvär, ryggskott, ländryggsmärtor, kanske också bröstsmärtor i vissa fall.
Ja, nej, men om man har problem med bröstryggen så kan det ofta simulera bröstsmärta.
Och då syftar vi inte till överviktiga män som har ett par patta på ryggen, utan alltså själva muskulaturen.
Patta på
att man är lite överviktig på ryggen. Så.
Ja, nej, nej.
Bröstrygg tänkte jag.
Ja, nu fattar jag. Ja, sent ska syndaren vakna.
Ja. Men utan det är för att jag vill ju komma till, för du vill ju gå in på lite mer allvarliga då åkommor och vill du ta det nu?
Ja, nej men så här, är man över 50 år ish, aldrig haft problem med ryggen och plötsligt får ryggskott eller liksom nytillkomna ryggbesvär, så tar vi det på lite mer allvar, för då skulle det kunna vara någonting lite allvarligare. Men det beror ju också på, har du ett ryggskott så följer det sitt förlopp med att du har en akut smärta, och då är det viktigt att liksom inte bli alltför stillasittande. Sen går ju det, den mest akuta smärtan går ju över efter några dagar. Det här kraftiga ryggsmärtan. Är det så att det inte gör det utan blir värre och värre? Du rör på dig, gör din läxa och gör allting som man ska göra, men det liksom blir värre och värre. Då vill vi också gärna kika lite närmare på det och se om det kan vara någon farlig orsak till ryggsmärtan. Helt enkelt.
Men vad skulle det kunna vara då?
Nej, men det skulle till exempel kunna vara en tumör eller alltså en metastaserad cancer eller något sånt som sätter sig i ryggen. Det brukar väl kanske inte riktigt te sig som ett ryggskott, men det är ändå någonting vi ska tänka på.
Ja.
Sen så finns det en vanligt missförstånd som, eller missförstånd, men en vanlig argumentation som jag måste ge mig in i. Det är när någon kommer och har fått ont i ryggen och vill ha en magnetkameraundersökning beställd akut i princip.
Och vill ni veta hur man får det så kan ni kontakta mig för att det gäller.
Ja, nej, men jag har ju också två syrror som alltid är så här, så fort de får ont i ryggen, alltså, då rings det runt i, alltså det är ångest liksom. Ja. Det är laddat med cancer typ.
Är det så? Ja.
Ja.
Och det så ska det inte vara.
Nej.
Man får ju ont i ryggen av ont i ryggen också, alltså så. Utan det är mer för oss läkare att vi, och vi som tar hand om folk som kommer med ont i ryggen, att vi ska tänka några extra varv. Om en herre som är 75 år kanske har hittat blod i urinen och sen plötsligt får ont i ryggen, då ska vi ju inte bara säga att det här är ett ryggskott, utan då kanske vi ska ta ett PSA-prov som vi pratade om i förra avsnittet och tänka mer prostata, helt enkelt.
Men vadå, kan det vara kopplat till olika typer av cancer? Ont i ryggen?
Ja, alltså det finns så här. När det gäller primärtumörer så finns det till exempel...
Och vad är det?
Alltså en cancers liksom ursprung.
Epicentret.
Ja, nej, men
där den börjar.
Ja, det finns lite... Alltså, cancer kan metastasera, sprida sig på lite olika sätt. Och då har vi till exempel prostatacancer som är en... Den sprider sig till skelettet när den sprider sig. Om man säger så, oftast.
Aha.
Så det finns lite cancer och vissa lungcancer kan sprida sig bak mot skelettet också. Så att man kan ju, hittar man något som är metastasmisstänkt på en röntgen, så kan man ju ofta tänka att men då borde det vara från det här organet som ofta sprider sig till liksom skelettet helt enkelt. Jag vet, det här är...
Ja, här får ni sluta fram om ni tycker att det är jobbigt.
Ja. Men det här är ju någonting som vi ska tänka på. Och det gör vi ju inte på en 40-åring som kommer in och har fått ryggskott och haft det för 5 år sedan eller liksom haft lite problem med ryggen. Då behöver vi inte tänka på det. Och sen är det ju som vi alltid har pratat om, att har du en spridd cancer, ja, då är ju inte bara ryggont liksom det enda symptomet oftast. Och det måste vi komma ihåg.
Ja. Men här vill jag säga ett varningens finger och någonting som har gjort mig arg. Att min kompis i 27 års ålder hade extremt ont i ryggen. Går till läkare flera gånger, får Voltaren. Det är en sträckning, ingenting mer. Och han är som jätteont. Sen är han med om en olycka där han cyklar och någon öppnar en bildörr. Då gör de en röntgen. Då har han en stor tumör över ryggen. Och han är inte med oss idag.
Vad tråkigt.
Ja, det är ju fruktansvärt.
Så att jag blev så jävla arg av det här. Alltså det kan ju varit en dålig läkare eller så är det bara en jävla otur. Det kanske redan hade gått för långt eftersom att smärtan var så, alltså det vet man ju inte.
Nej.
Men just det här Voltaren, alltså det är bara, det har etsat sig fast.
Jag förstår det.
Men så här, att han bara liksom kunde, han hade så ont. Och sen bara blev nonchad, kände man ju då i efterhand. Eftersom att han var ju dödligt sjuk.
Ja. Mm. Nej, men och det där är så jädra tråkigt att höras.
Ja.
Och det är svårt att säga vad som blev fel, men det kan
det
nog
vara... Det känns
ofta
som att det har med åldern att göra. För jag känner också, eller känner men så en bekant också, gick till läkaren jätte ofta. Mm. Och sen de bara, här liksom, ta lite penicillin typ, och så blev hon sjuk.
Ja.
Eller så dog han,
det kan nog finnas olika, men jag håller med att en ålder gör ju att jag slappnar av mer.
Mm.
Generellt. Med en patient, som jag precis sa, att om någon är 40 år och får ett ryggskott haft innan, så tänker inte jag metastaser eller farlig sjukdom, det mm. första jag gör. Och det är jättesvårt att säga hur din väns allvarliga sjukdom missades.
Mm.
Men jag tror att det som nu utsvep, det som jag är snart specialist i allmänmedicin och liksom husläkare kommer jag liksom kunna vara, familjeläkare.
Mm.
Det som saknas väldigt mycket, och det som jag vet att regeringen, man försöker liksom få till det här, det är ju kontinuitet. Mm. Att man ska ha en och samma doktor. Om man tycker att den doktorn är bra, såklart. Man ska inte tvingas vara med någon som är jättedålig eller dryg. Och anledningen till att det är så viktigt med kontinuitet, det är att om jag träffar någon 25-åring eller 27-åring som har jätteont i ryggen, jag bedömer det utan röntgen och så som ett ryggskott, skickar hem, patienten kommer tillbaka till mig om en vecka och har fortfarande lika ont eller mer ont, då ska inte jag säga men ta lite mer Voltaren eller gör så, för då följer ju inte det ryggskottets
Nej.
Vanliga förlopp helt enkelt.
Mm.
Och det är det som är viktigt, att följer, alltså är det någonting som sticker ut, det är beräknat att, eller liksom det är förväntat att du har jätteont i ryggen i 2 dagar eller 3 dagar eller give or take,
mm.
men sen ska det bli bättre.
Mm.
Och blir det inte det, då måste vi kanske aktualisera och göra någon utredning eller tänka fler varv runt. Då kan vi inte säga att det bara är ett ryggskott.
Nej.
Och där är det viktigt att, har jag träffat en patient innan, då sitter det i, då har jag en kännedom om patienten. Och jag vet att, men vänta nu, du har ju mer ont nu än vad du hade för 2 veckor sedan när vi sågs första gången. Det är något som inte stämmer. Däremot så kan problemet vara, och det är dels lite skuld på patienter generellt, att man vill ha en tid så snabbt så att man tar liksom, man byter vårdcentral för att få en tid om en timme istället för att vänta till i övermorgon. Alltså lite så, nu raljerar jag lite. Men vikten av att ha en och samma läkare just för sådana saker är jätteviktigt. Och där måste vi hjälpas åt. Både vi läkare, att vi tar på oss det förtroendet och verkligen främjar kontinuiteten. Men också att patienter faktiskt håller sig till en och samma vårdcentral och läkare. Om det inte är något som är helt galet.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt. För annars, om min patient efter 2 veckor som då har ännu mer ont i ryggen kommer till en närakut, då är de så här, oj, ja, nu är patienten rädd för att det gör så himla ont. Men de har liksom inte riktigt koll på att det gjorde lika ont hos mig för 2 veckor sedan. Nej. Och det där är en jätteviktig fråga.
Mm.
Sen är det avgörande för vår arbetsmiljö också. För jag tror stress, arbetsmiljö gör att vi ibland kan välja att tolka en patients symptom som det är ett ryggskott, gå hem. Liksom.
Mm. För en annan vän.
Mm.
Som återigen ryggen var på vårdcentral, har jätteont i ryggen, och läkaren säger, Andreas, ibland måste en man vara en man och bita ihop.
Aha.
Fick Voltaren.
Ja.
Gick till en annan läkare, kotförskjutning, behövde stelopereras.
Mm. Precis.
Det är där ibland, alltså, för jag ibland, alltså jag älskar dig som läkare, du tycker om ditt jobb och tar det, men det känns som det finns så många trött bara stämpla in, stämpla ut, få lön och så här, för att liksom bara ta en, så här, gå hem, bit ihop.
Mm.
Han fick ju, behövde opereras ganska omgående.
Jo, men precis, är det alltså ett jävla sätt att säga så.
Ja, ja.
Och så. Sen ska jag ju säga att jag menar, jag är läkare nu med den här podden. Jag anstränger mig också och det är väldigt lätt att vara den här bra läkaren i det här sammanhanget, så att säga. Jag har mina dagar när jag är trött, men jag skulle fan aldrig, alltså trött på mitt jobb och känner att jag vill aldrig jobba med det här igen.
Mm.
Men jag skulle fan aldrig säga så. Du är man, dels blanda in, men du vet, det är så många skit.
Jo, jag bara menar så här, men bara det här att inte ta någon smärta på allvar.
precis. Alltså grejen är att i det vanligaste med ländryggssmärtor och sånt, där handlar det ju om att, och det tror jag många gör, och den här läkaren gjorde ju definitivt inte det, men att vi måste validera, att också titta någon i ögonen och säga, jag förstår att det är jobbigt för dig.
Mm.
Jag förstår att det gör jätteont.
Som en Nisse och hans
käke.
Käke.
Ja.
Oh.
Ja, ja. Nej, men, för jag tror att ibland kan vi hamna snett. För jag vet att kommer du in med ett akut ryggskott, det är inte så mycket att göra förutom att kanske uppa din smärtmedicinering så att du liksom kan röra dig hyggligt de kommande dagarna så att din ryggsmärta kan gå över och att du går till en fysioterapeut. Det är andra gången jag säger det. För det är också jätteviktigt att få komma till en fysioterapeut som hjälper dig med övningar kopplat till ryggsmärtan, men också träna upp din rygg och förebygga nya smärttillstånd. Problemet är att säga så här, bit ihop, lite ont, gör inte. Alltså säg, fan vad jobbigt att du har så jävla ont i princip. För bekräfta att någon har jävligt jobbigt, sen kan man säga att vet du vad, det här kommer gå över, och gör inte det så kommer du tillbaka till mig så får vi kika vidare.
Mm.
Ja, jag tycker också man som patient ska lita lite på sin magkänsla, som Andreas gjorde där. Ja. Att han bara sa okej, men då testar jag en annan läkare. Man kan ju alltid få en second opinion någon annanstans.
Ja.
Det var lite det jag gjorde med min tand. Mm. Att jag avslutade då med den tandläkaren och gick till en ny.
Ja. Liksom. Jo, men ibland behöver vi göra det.
Mm.
Kommer man till en läkare som säger var lite mer man, bit ihop, byt läkare.
Ja.
Det är jävla skitläkare, förlåt. Ja, nu sticker ut hakan. Men det är inte okej bemötande. Vi ska gå på magkänslan. Det är bara att i det här första förloppet när vi har fått ont i ryggen, de här första dagarna, den akuta smärtan, då kan det vara svårt att lita på den magkänslan. Men däremot, är det något som inte gröver, det följer inte läkarnas vad de sa att det skulle gå över, sök igen. Och jag tycker så här, en bra, alltså får du ett ryggskott, behöver inte ens gå till läkaren, köp receptfritt, se till att röra på dig, var inte rädd. Har det inte blivit bättre efter 2 veckor, gå till en fysioterapeut, för där har vi en väldigt bra möjlighet till en kvalificerad second opinion från någon som verkligen kan det här mjuka som vi läkare inte är så bra på. Och som gör att vi kanske säger bit ihop felaktigt.
Ja.
Mm.
För att vi vet inte. Det är skitkomplicerat med ryggen och allt som kan göra ont där.
Ja.
Mm.
Ja. Men då ska vi vara ödmjuka inför det och säga liksom så. Men många kommer i alla fall och vill ha en magnetkameraundersökning efter en dags smärta. Nästan som att folk tror att själva magnetkameraundersökningen gör någonting bra.
Mm.
De gångerna man skickar någon med ryggvärk på en magnetkameraundersökning, det är om smärtan inte går över. Trots att du har bra, du går till en fysioterapeut, men det går fort efter 6-8 veckor att det liksom inte har, det följer inte det här naturalförloppet. Då skickar man ofta patienten på en magnetkameraundersökning. Men det är för att skicka sen till en ortoped, en ryggortoped, för att operera eller inte.
Mm. Mm.
Det är då vi använder magnetkameraundersökningen mest. Sen kan det också vara, och det här är viktigt, väldigt ovanligt, men är det så att man får ett diskbråck som trycker på vissa delar av ryggmärgen där alla nerver går ut? Jag menar, ryggraden skyddar ju liksom ryggmärgen. Det är en viktig funktion. Men där kan det bli så att det finns något som heter cauda equina, alltså hästsvanssyndromet.
Mm.
Och det är om ett diskbråck trycker så mycket på en del av ryggmärgen längst ner där det liksom flätas mer, vilket gör att du tappar känseln i ridbyxområdet. Och det är ju liksom insida lår, mellangården.
Jag älskar det, heter ridbyxområdet.
Ja.
Där ridbyxan sitter och känner jag smärta av dem.
Ridbyxanestesi kallar vi för. När man har tappat känseln. Så jag frågar alltid när någon kommer in med ryggvärk. Frågar jag alltid, har du normal känsel på snoppen eller vulvan? Och det kan de flesta svara på när de torkar sig eller liksom, ja, så.
Jag tycker bara vulva är så,
ja, jag vet, jag blundade och andades bara djupt.
Och ni vet vad vulva är, va?
MS, ja, men, det är Venusberget.
Nej.
Och då vill du ha fitta, vulva, eller vadå? Är det fettet på fittan?
Fettet på fittan. Ja, vi har ett ord för fettet på fittan som vi kan. Nej, men vulva är liksom ut, apropå snippdebatten. Eller snippdebatten, den jävla domaren och det som var i våras.
Just det.
Vulva är liksom utsidan alltså yttre, alltså blygläppar, allting som
lilla
som, ja, medans vagina är liksom vaginan, okay, alltså okay. Slida.
Ibland säger du vagina, ja. Ibland säger du vulva, ja. Och då fattar jag, vagina är inombords,
ja.
Vulva är utåt.
Ja, men utsidan, och det finns faktiskt,
det är som en penis och testiklar, det är två skilda saker.
Ja, men det,
fast
det är
det faktiskt. Samma jävla kön.
Ja.
Okej,
okay. Det är samma kön. Ja.
Mm.
Nej, men så vulva, och även runt stjärthålet. Så ska man ha känns.
Ja, okej, okay. Jag tror med att du kallade stjärthålet för vulvan.
Nej,
nu har du sagt ordet vulva mer än du sagt fysioterapeut.
Ja, då säger jag fysioterapeut.
Jag ska faktiskt gå till en fysioterapeut nu, jag vill bara säga det.
Ja, vad bra.
Det är bra.
Ja. Jo, men det är jättebra.
Nu får vi se också om det blir bra.
Nej, men har du närpåverkan som påverkar känseln i ridbyxområdet, yttre genitalia, perianalt, då ska man faktiskt söka sig akut. Och om du har svårt att kissa, sätta igång och kissa i kombination. Det kan göra ont att gå på toaletten när du har ett ryggskott. Men har du svårt att faktiskt släppa urinet, då måste du söka dig akut. För det är faktiskt då man gör en akut magnetkameraundersökning eller en datortomografi. För att har du en nervpåverkan av de nerverna, då riskerar du att få inre skador om du inte kan tömma blåsan och sånt. Och kan njurar och sånt paja.
Okay.
Så att det är faktiskt den gången du faktiskt gör en akut radiologisk undersökning. Så att, och det ska man känna till så att man inte bara håller sig hemma om man får ont i ryggen.
Nej.
Har du problem med känsel eller med att hålla kiss och kontinens, alltså svårt att kissa, sök dig akut. Det är helt okej. Okay.
Bra. Är det något mer du vill tillägga? Eller känner vi oss klara med...
Det finns mycket att tillägga, men vi har absolut inte tid för det. Så att jag är glad och nöjd.
Är Emily glad och nöjd?
Ja, alltså det var inte riktigt mitt ämne. Jag tyckte det var intressant att lyssna. Så jag är väl glad och nöjd.
Du blir så mycket kaxigare när du tuggar mig i munnen.
Älskling, jag har lärt mig av den bästa.
Ja. Men däremot har vi ett återkommande inslag innan vi går till lyssnarfrågor.
Helt ärligt.
Så här va? Att jag tuggar mig i munnen.
Ja.
Ganska cool.
Ja.
Nej, men okej, okay. Helt ärligt. Som den grävande journalisten jag är, undrar jag. Era instrument som ni använder.
Piano, tvärflöjt.
Exakt, när du gör din musik på kammaren. Nej, men du vet, alltså instrumenten man stoppar liksom in i människor.
Mm.
När man är läkare.
Mm.
Mm. En gång, eller ett par gånger så kollade, alltså jag var med och stoppade in instrument i en sån här värmemaskin. Aha. Som ska ta bort alla bakterier liksom.
Ja.
Och då kunde jag märka att när den var klar så kunde jag ändå se att det var kroppsvätskor kvar liksom i instrumenten. Alltså som öronvax, och, eller du vet, lite sånt liksom. Och jag har också hört av en tjej som jobbade med att sterilisera instrument att det inte är så noga hygien. Så helt ärligt nu, liksom, hur noga är ni med hygienen på sjukhusen? Alltså är det helt rent fast det är kvar snor och kanske inte vet jag, någonting från fittan eller någonting på något, eller tandblod på tand
från vulvan eller vaginan?
Ja, från vaginan. Liksom, kan man lita på, alltså är liksom, har det blivit rent fast det sitter kvar rester från en kropp?
Nej, men alltså jag tänker, jag kommer inte på vad heter maskinen?
Men du vet sån där, så det är som en stor diskmaskin. Du vet väl?
Jag vet, men jag har glömt bort vad den heter.
Jag vet inte, jag tänker att den heter en destillerare bara.
Nej, en destillerare är mer om man gör alkohol kanske.
Okej, en värme.
Nej, men, det är stor still i mitt huvud. Jag struntar i vad den heter.
Ah.
Men jag stör inte. Mig något enormt på att jag inte kommer på vad den här stora diskmaskinen heter. Som, skit i samma.
Jag tror att PMS heter KGB häromdagen. Så att det,
du ser. Vi har en sån dag. Oftast, alltså de här instrumenten måste ju vara sterila för att vi ska använda dem. Det är ju skillnad på ett instrument som ska användas i en vagina och något som ska användas i liksom, när vi skär upp och opererar.
Aha,
Jag tänker, men samtidigt så ska ju allt vara rent. Men ja, det är ännu viktigare att det är helt sterilt när vi opererar då, helt enkelt, ja, skär upp och så, för att förebygga infektioner. Oftast så brukar man ju börja, jag vet inte, vad var det här någonstans?
Det vill jag inte säga.
Nej.
Yeah, alltså det här tuggummit, det är otroligt.
Jag undrar vad det är någonstans. För jag tänker så här, har vi, jag menar, när jag opererar, jag ägnar mig åt lilla kirurgin, allt som man kan operera från utsidan så att säga, hudgrejer och knölar och sånt där. Och då blir det ju lite gegga, alltså ofta lite kroppsvätska på det och så. Och då när det skickas till sterilen så förutsätter jag att man liksom diskar det. Man diskar av det precis som man diskar en pommes frites, höll jag på att säga. Men jag menar en vad heter det, gaffel. Ja.
Men vadå, och sen efter, vad steriliserar du med?
Nej, men sen steriliserar du i den här apparaten som jag inte kommer på
men
namnet
på. Men ska man
på.
Först diska för hand och sen in i apparaten?
Ja, för jag menar, du måste ju ha en mekanisk rengöring av någonting för att få bort det här liksom så. Men sen i den här apparaten, fan, jag måste kolla upp det. För jag
gör det så det blir lite lugnare.
Varför de borde ha bara en vanlig restaurangdiskmaskin, en sån som bara...
Nej, för den är inte tillräckligt varm, tror jag. Alltså,
de det här är svinvarm, du kan koka hummer i den. Nej, alltså, jag menar först istället för handdiska och sen sterilisera.
Nej, men jag tror inte... Ja, jag alltså, visste inte att man skulle handdiska
det. Alltså, fan. Vänta. Autoklav! Åh!
Yeah. Nu kan du andas ut. Ser du vad glad han blir?
Ja, jag är glad och avslappnad. Nej, men autoklav. Tack. Mm. Alltså, gud vad jobbigt det är när sådana grejer. Autoklaven. Autoklaven är ju en maskin som blir väldigt varm för att sterilisera bort alla liksom partiklar som vi inte ser. Alltså virus eller bakterier framförallt.
Mm.
Och så.
Så allt blir ju rent.
Allt blir rent. Men jag tror liksom att sitter det vax och grejer kvar, då är det, alltså man diskar ju mekaniskt först för att få bort det du ser.
Mm.
Men, och sen ska det ju vara sterilt. Och sen ska det ju också förpacka sterilt och liksom luftet och allt sånt där. Så att vi sen kan öppna upp det när vi ska använda det.
Jaha, ja. För vet vad jag, du? Nej, men jag bara trodde att det var engångsförpackningar. Allt
ja, men då behöver
du
nej, men vissa saker slänger vi.
Mm.
Och är engångs. Men inte allt. De bästa instrumenten är absolut inte engångsinstrument.
Nej.
Utan det är de som vi skickar på sterilisering.
Ja.
Men så jag vet inte riktigt. Det låter, däremot så, alltså viss, om vi tänker så här, saker vi använder när vi tittar i öronen, som det då kan komma öronvax på.
Mm.
Där är ju inte kravet på att det ska vara sterilt jättemycket.
Nej.
Det ska vara rent.
Det ska dött,
ja,
liksom.
Ja, men inte, ja.
För att det är ju viktigt, när du gör en gastroskopi och en rektoskopi så är det ju samma kamera.
Ja.
För jag har ju till och med sett, där, att de har sökt folk, Västerås sjukhus, för rengöring av gastro samt rektokameror.
Ja, men det är olika. Alltså, ett rektoskop är ju någonting hårt och rakt. Medan ett koloskop eller ett endoskop som du använder till koloskopi till exempel.
Ja.
Det är ju mycket, mycket längre än ett gastroskop. Okay. Så att det är olika.
Så när hon som gjorde en typ var uppe i röven och rota innan jag gjorde en gastro, då tolkar de inte bara av kameran lite.
Nej. Det gör de.
Men det gör de däremot på, ni vet, man kan göra så här, ta bort hår med laser.
Mm.
Det är ju så här små maskiner.
Ja.
Så att liksom kunden innan mig, han kanske har tagit bort, då har man haft den här lilla maskinen i hans röv.
Va?
Ja, och sen kommer jag till exempel och vi säger att jag ska ta bort lite hår på hakan.
Ja.
Då har jag samma apparat liksom som han har haft i rumpan i mitt ansikte.
Ja, du ser. Det är fin och lida pin. Vad heter det? Det är fint. Man får lida pin.
Fin får man lida pin.
Ja. Är du nöjd med ditt svar?
Ja, jag bara liksom ville kolla läget.
Ja, men jag gillade det. Och alltså, tuggummi tillförde så himla mycket.
Ja, jag kände mig lite ställd mot väggen.
Ja. Då har vi bara en sak kvar innan vi tackar för den här veckan. Och det är att vi tar ett gäng lyssnarfrågor. Här kommer första frågan. En ljudfråga.
Hej och tack för en jättebra podd. Fråga. Kan man spräcka ett blodkärl i hjärnan när man nyser? Har hört det. Men vet inte om det kan vara sant. I så fall vore det ju sjukt farligt att nysa. Hejdå!
Ja. Det är en fråga som jag också vill ha svar på, tack.
Ja. Allt är möjligt, men är man frisk och, eller frisk, har man normal kärluppsättning i huvudet, alltså att kärlen ser ut som de ska, så ska du inte kunna spräcka ett kärl i hjärnan när du nyser, för då skulle alla ha hjärnblödning.
Ja, men om man håller in den, som folk säger, det är farligt att hålla tillbaka sin nysning, för att det blir sån tryck.
Ja, alltså det blir mer tryck i luftvägarna. Alltså, och kring bakom näsan om du kväver en nysning. Jag tycker alltid att man ska nysa ut, så att säga. Ordentligt.
För att det finns en risk med att hålla in den.
Mer för att det ska ut. Alltså, du kämpar inte emot en reflex vi har.
Nej.
Som fyller en funktion. Det är bara onödigt. Det finns liksom ingen vinst med att hålla inne den.
Ja, kanske att man, att man inte vill störa eller...
Jo, men såklart. Men nys i en kudde eller i kläderna istället.
Så svaret på frågan är att du kommer inte spräcka några blodkärl i huvudet av att nysa?
Däremot kan man ju spräcka, det är inte helt ovanligt att man ser hyposfagma, alltså när man spräcker ett litet kärl i ögonvitan, kan man säga.
Det hade ju min pappa när han hade covid senast. Han var ju liksom av att hosta så mycket. Så.
Precis. Det är helt ofarligt, men ser väldigt läskigt ut. Lagom till Halloween att nysa sig till. Så. Nej, men sen finns det ju tillstånd i hjärnan om man till exempel har ett aneurysm eller något liknande. Alltså en kärlutbuktning som då kan gå sönder i samband med ansträngning. Det är alltså kryst eller liksom när vi lyfter något tungt eller så. Men det kan vi inte gå runt och förhålla oss till. Så att nys på!
Bra.
Yes.
Emily, har du en fråga?
Ja, här kommer en liten längre fråga. Hej, sjuka podden. Jag har en fråga. När jag var liten tonåring hatade jag att röra på mig och jag hade jättedålig kondition. När jag var kanske 25 började jag springa och konditionsträna och har hållit på med det i flera år nu. Men att få upp konditionen och orka springa snabbare och längre går verkligen i snigelfart för mig. Mina kompisar som inte tränar regelbundet är ändå snabbare och uthålligare än jag. Jag får typ ont i lungorna och i kroppen när jag blir andfådd och trött, och då är det svårt att pusha sig. Jag har funderat på om jag har astma, men då brukar man väl ha svårt att få luft. Det har jag inte, men det känns som att det syre jag andas in inte räcker till när jag tränar. Kan den träning eller brist på träning man gjorde som barn och ungdom spela roll hela livet? Får jag betala nu för att jag var en lat liten unge? Eller har jag bara haft genetisk otur? Tack för en bra och rolig podd.
Gud vad jag kan...
Vilken jädra bra fråga.
Ja, det där kan jag relatera till så himla mycket. Alltså, vet, vänner, de behöver inte göra någonting. Men de var liksom så aktiva och hade små sexpack när de var små. Jag var inte det. Så det här, fy fasen, var intressant.
Ja, alltså, bra fråga. Det är klart att tränar du mycket som barn och ungdom och kanske håller på med någon sport och är de där peppiga under gymnastiklektionen. För de har man ju sett. Jag var verkligen inte en sån. Jag hatade. Jag sprang Lilla Lidingloppet. Vad fan var det? En kilometer?
Men ändå.
Nej, men alltså, jag höll på, alltså blodsmak i munnen och du vet, alltid så. Jag ska bara säga, men jag kan faktiskt springa nu och kan njuta av att säga, jag springer bara 3 kilometer när jag springer, men är glad över det. Får inte blodsmak i munnen. Jag tror att mycket det som de här som tränade när de var små har, det är liksom en känsla av hur mycket kan man anstränga sig, hur mycket ska man anstränga sig. Alltså den nivån, när anstränger man sig för mycket? För jag vet att när jag var vuxen och fick för mig, nu ska jag börja springa, då sprang jag 1 kilometer och hade blodsmak i munnen och ville aldrig mer se ett löparspår. Men det insåg jag ju sen att det var ju för att jag gick för hårt ut.
Ja,
jag gick ut som en sprint, fast jag skulle springa 3 kilometer. Och där tror jag att frågeskrivaren kan ha lite att jobba på. Alltså att på något sätt lära sig hur mycket, var ska man lägga nivån när man anstränger sig och tränar? För tanken är ju att den här blodsmaken och så, den gör ju att vi inte vill träna mer. Vi ska alltid känna oss sugna på att träna nästa gång, om man säger så. Sen finns ju så här, säkert så här slit ut, alltså så här crossfit, tänka att man ska ha blodsmak i munnen och sånt där.
Ja, men jag tror att det är två olika blodsmaker i munnen. Ja, en liksom när du är vältränad och tar ut dig och en där du känner att du håller på att dö för att du känner dig otränad. Man måste ju skynda långsamt. Och man måste tänka liksom maraton.
Ja.
Så här, ska du springa så snabbt du kan på 100 meter, då ska du göra det.
Ja.
Men ska du springa en mil, ja, då får du ju liksom gå.
Man får hushålla.
Börja med att gå en mil och se om du pallar det.
Ja, men såklart, verkligen. Och liksom steg för steg. Men nej, det är inte kört. Alltså, nej, det finns inte så att det är kört för att man inte tränar som liten. Det hade varit jättetråkigt om det var så.
Man är bara lite, hon frågar det också, om det har med genetik. Ja, precis, att göra.
Jo, men och gener spelar ju alltid in. Men jag tror att ta det bara i ett makligt tempo. För det kan nog vara svårt om man känner, nu måste jag träna i kapp för att jag var så lat eller inaktiv när jag var yngre. Så funkar det inte, utan till exempel när jag började springa, och nu springer jag inte så mycket, nu låter jag men när jag började det sent i livet och förstod att fan vad viktigt det är och vad bra jag mår i hjärnan av att löpa lite, då tog jag hjälp av en app, alltså så här Runkeeper, för att höra, för att hela tiden få en feedback i, så här snabbt springer du nu. Så att till slut så kunde jag känna att okej, nu är jag så här trött, jag känner de här symptomen just nu och jag springer så här snabbt. Om jag ska klara att springa 5 kilometer, då måste jag sakta ner lite. Alltså att man får liksom en känsla för hur mycket man gör.
Mm.
För att sen kunna se kunna hålla ut det man har bestämt att man ska göra. Men det där är liksom, man måste känna in det lite. Och, det
och
är
sen kanske inte heller jämföra sig med andra liksom.
Nej, aldrig jämföra sig med andra, för att jag menar tävla mot dig själv, precis.
Mm.
Sen det här med att få ont i lungorna, det är inte lungorna som gör ont, utan jag tror att det kan nog vara spänningar från bröstkorgen. För att tycker man att något är jobbigt och man är lite ovan vid någonting, så spänner man sig på ställen där man inte behöver spänna sig. Bland annat i bröstmuskulaturen, vilket gör att man kan få ont över bröstbenet till exempel.
Mm.
Jag fick nackspärr varje gång jag sprang först, för då jag insåg sen i efterhand att jag sprang liksom med armarna och axlarna. Nej, men just det.
Mm.
Så att ta det lugnt, ta det i din takt, jämför inte, och det är absolut inte för sent för att du har varit lite inaktiv när du var yngre.
Bra.
Ja.
Mm.
Vad skönt. Det känns för mig också.
Ja.
Då ska jag gå och träna lugnt och sansat idag.
Ja.
Hörru, det var det vi hade för den här veckan. Glöm inte att skicka in era frågor till fraga@ariasjuk.se eller ariasjuk på Instagram. Börja följa oss där så ser vi era frågor lättare. Tack, Emelie Uggla.
Tack.
Och tack Tuggummi Emelie Uggla.
Tack.
En ny person att bekanta sig med. Tack Jesper Salén. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit. Jag heter Nissa Hallberg och vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!
Hej då!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.